Ni känner igen det, va? Den där irritationen man känner när man jobbar sig trött och svettig och samtidigt upptäcker att någon som skulle kunna och som också borde hjälpa till bara sitter där och läser tidningen, nynnar på en melodi eller tar igen sig helt obekymrad om att någon annan får dra det tunga lasset ensamt. Eller som när man är några stycken tillsammans som ska dela på något gott. Då är det en som alltid håller sig framme och tar den största och bästa biten. En sån som tänker mest på sig själv och ser till att han själv inte blir utan. Ganska irriterande, eller hur? I Lukas evangeliets 10:e kapitel finns det en händelse beskriven. När Jesus och hans efterföljare fortsatte sin vandring mot Jerusalem kom de till en by där de blev inbjudna av en kvinna som hette Marta. Marta hade en syster som hette Maria som genast slog sig ner på golvet och lyssnade till vad Herren Jesus hade att säga. Men Marta var stressad och tänkte mest på vad hon skulle ge gästerna. Därför gick hon fram till Jesus och sa: Herre, är det inte orättvist att min syster bara sitter där medan jag måste göra allt arbete själv? Säg till henne att hon kommer och hjälper mig. Men Herren sa till henne: Kära Marta, du har så mycket bekymmer och oroar dig för så mycket. Men egentligen finns det bara en sak som är riktigt viktig. Maria har upptäckt vad det är och jag tänker inte ta det ifrån henne. I den här skildringen beskrivs Jesu besök i den lilla byn Betania, 3 kilometer utanför Jerusalem. Hemma hos systrarna Marta och Maria. Marta, som är den äldsta av systrarna och förestår huset, beklagar sig för Jesus och undrar: är det rättvist att jag ska få göra allt jobbet i köket själv och Maria bara sitta där och prata med dig? Säg till henne, Jesus! Men istället för att ge Maria den där tillrättavisningen som vi tycker att hon borde ha fått, så vänder Jesus på alltihop och säger: stressa inte, Marta. Det finns egentligen bara en sak som är viktig. Maria vet det och hon har valt den bästa biten. Kom du också och sätt dig. Det är märkligt med Jesus att han alltid överraskar och förvånar oss och träffar mitt i prick när han säger något. Marta var också en lärjunge till Jesus. Men hon gjorde samma misstag som vi alla gör. Hon lät vardagens bekymmer och problem bli så stora och skymma de eviga frågorna. Och det jordiska tar alldeles för mycket tid och engagemang. Det betyder inte att vardagslivet för Marta och Maria alltid var så här. Det hände säkert att Marta också vilade och tog det lugnt ibland. Precis som att Maria omvänt också kunde vara i aktiv tjänst i huset i Betania. Men just den här gången, när Jesus var på besök, så ställdes frågan på sin spets. Vad är det viktigaste i livet? Du och jag skulle kanske ge lite olika svar på den frågan. Men för Jesus var svaret enkelt och självklart. Det är bara en sak som egentligen är nödvändig. Maria har satsat på det viktigaste. Vi brukar säga: idag måste jag klippa gräset. Eller ikväll måste jag tvätta bilen. Det där, det är viktiga och bra saker. Men inte nödvändiga, livsnödvändiga. Jesus sa vid ett tillfälle: sök först av allt efter Gud och få en bra relation till honom. Så ska alla de andra bitarna också falla på plats och ordna sig. Kung David sa något liknande 1000 år före Kristus. När Herren är min herde saknar jag ingenting. Den man som ledde musiken och sången under gudstjänsterna på Davids tid, Asaf, han sa i en av sina sånger: äger jag dig i himlen, önskar jag ingenting på jorden. När man ibland pratar med en människa kan man prata en lång stund innan man känner att man kommit in på det område den människan egentligen är intresserad av. Då plötsligt glimmar det till i ögonen. Ansiktet blir livligt och orden kommer snabbt. Och det blir en annan värme i rösten och blicken. Man har kommit in på den personens hjärtefrågor och verkliga intresse. Vad är det som du och jag helst tänker på i vår ensamhet? Vad är det som gör oss mest lyckliga? Vad är det som vi sist av allt på jorden vill förlora? Jesus sa vid ett tillfälle, munnen säger vad hjärtat är fullt av. Och visst är det så. När jägare vilar upp sig och när inbitna fiskar går och slår dank, då är deras samtalsämnen alltid jakt och fiske. Fiskevatten och jaktmark, gevär och utrustning, drag, beten och metspö. Deras munna talar vad deras inre är fyllt av. På militärförläggningar kretsar samtalen kring ämnen som flickor, hemmet, hemgräddade pannkakor, mamma och pappa, festmön och vänner. Borta från den varma hemmiljön pratar grabbarna om de saker som deras tankar rör sig mest omkring. Människor som flytt från sitt hemland för att leva i ett annat främmande land, långt borta från sitt eget hemland, talar med förkärlek om det egna landet och de egna nationella sederna. När utlandssvenskar träffar varandra i städer som Paris, Chicago eller Jerusalem, då pratar man inte så mycket med varandra om de där utländska platserna där man träffas, utan om det avlägsna hemlandet Sverige och den egna hembygden. Visst är det naturligt att vi människor talar om de saker som ligger oss varmast om hjärtat. Konstigt vore annars. Men hur gör vi som säger oss vara kristna då? Följer vi den här regeln också? För vi är också utlänningar som under ett kort liv lever som främlingar borta från vår egen hemstad. Vars gator och pärleportar vi bara kan se genom trons ögon. Vi har en stor kung och en regent som är Gud själv. Vi borde verkligen ha ett stort intresse av att prata om det hopp som vi har inom oss och berätta om den längtan som vi har till vårt hemland. Men tyvärr är många av oss mer intresserade av det nuvarande livet än av det som ska komma. Vi är så upptagna av tiden och tillvaron här att vi inte har något större intresse för evigheten. Ja, nog är vi en märklig skara pilgrimer som överlastar oss med souvenirer som bilar, hus, båtar, sommarstugor, kläder och möbler från landet som vi bara tillfälligt passerar genom. Så överlastade har vi blivit att vi inte ens orkar lyfta blicken mot den himmel som vi från första början satt upp som mål för vår vandring. Ändå varnade Paulus oss för just detta när han skrev: många tänker bara på det jordiska. Vårt hemland är himlen.
hjemme jeg er hos min Gud. Han går ved min side, han leder min gang. Han blir ikke trett, han som jeg.
Människor överlag har ägnat all tid åt materiella och kroppsliga angelägenheter och glömt bort våra inre och andliga behov. Vi har sysslat för mycket med fodralet och putsat på skalet, men glömt bort att vårda innehållet. Många människor idag är mer intresserade och upptagna av helt andra saker än att lära känna Gud och hans son. Man försöker bli störst, bäst och vackrast, vinna uppmärksamhet och jaga autografer. En del skulle kunna resa miltals för att få se en skymt av Sveriges kungapar eller skaka hand med någon berömd idrottsman eller filmstjärna. Men samma människor skulle inte kunna tänka sig att gå några hundra meter runt gathörnet till närmaste kyrka för att där lyssna till en predikan eller försöka lära känna Gud lite närmare. Ibland händer det att folk vill skryta med att man är bekanta med en del så kallade kändisar, idrottsstjärnor, sångidol eller filmstjärnor. Man säger, min bror jobbar tillsammans med den och den. Eller, jag känner honom. Eller, jag har träffat henne. Men en ännu viktigare fråga är om du och jag är nära bekanta med Gud och vänner till honom. Känner vi honom? Gör vi det? Så är det verkligen något att vara glad och tacksam för. Många människor idag tror hellre på slumpen än på Gud. Man tror på tur i spel. Och man satsar sina sista slantar på trav eller lotterier. Och inbillar sig att stjärnorna styr våra liv. Man läser tidningens horoskop och tror blint på dem. Det finns till och med företag som inte anställer personal utan att först ha tagit ett horoskop på dem. Andra vänder sig till den onda världen, till spåtanter och spiritistiska medier för att spekulera om och som man tror kontakta de avlidna. Varför gå till de döda när det finns en livslevande Gud att lära känna? En nyligen gjord undersökning visar också att 60% av svenskarna tror på reinkarnationen. Att vi har levt flera liv tidigare. Men vad är det egentligen för fel på kristendomen? Räcker inte Jesus till? Har han lurat eller svikit någon? Har han lovat något som han inte kunnat hålla? Har vi kommit till honom och fått gå tomhänta tillbaka för att han inte velat ta sig an oss? Nej, knappast. Men vi däremot har svikit honom och hans förtroende många gånger. Jämför vi nu våra liv och vårt sätt att tänka och resonera med det liv som Jesus från Nazaret levde, så ser vi avgörande skillnader. Inte undra på att han har varit ett föredöme för miljoner människor de senaste 2000 åren. Vi människor säger ibland, vad lever vi för egentligen? Eller, jag har tappat lusten att leva. Eller, nej, nu ger jag upp. Men Jesus visste varför han kom till den här världen. När Pilatus förhörde honom och skulle ta reda på vem han var och vad han ville, så sa Jesus, till detta har jag kommit. Och därför har jag blivit född för en enda sak. Inte för en enda sekund glömde han bort att han skulle uppfylla de gamla skrifterna och dö för folket. Ändå var det ingen pliktkänsla som drev honom. Han var inte tvungen att dö för de som inte ville veta av honom. Hemligheten bakom hans liv var ett ord på 6 bokstäver som stavas kärlek. Och som innehåller mer dynamit än något annat ord som människan känner till. precis som han sa till sina lärjungar. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Vilket exempel Jesus gav oss. Hans liv visar verkligen vad kristendom är. Att tjäna och ge sitt liv för andra. Att söka efter Guds vilja och inte sin egen. Han kunde ju ha valt att bara bevaka och behålla sin höga position vid sin fars sida i himlen. Istället valde han ett liv präglat av ödmjukhet, lydnad och tjänande. Han provade på att leva som människa och smaka på livet när det är som svårast. Som förföljd, som föraktad och som övergiven. Vänskap brukar annars frodas mellan de som har samma intressen, ideal, tycke och smak. Men hans vänskap var inte beroende av omständighet eller villkor, om man förtjänar den eller inte. Jesus kallar till och med sin förrädare Judas för sin vän. I samband med att den beväpnade skaran kom för att tillfångata honom i Getsemane trädgård.
Och därför kan han hjälpa.
Rika människor har ibland sökt sig till slumområdena för att få sig en bild av hur den fattiga delen av befolkningen har det. Men samtidigt aktat sig väldigt noga för att stanna för länge bland dem som lever på livets skuggsida. Det har också berättats om kungar och regenter som förklätt sig till oigenkännlighet för att göra ett kort besök i de fattigas kvarter och se hur vanligt folk lever. Men när dagen grytt har man snabbt varit tillbaka i de varma, upplysta palatsen igen. Men i Bibeln finns den spännande och otroliga skildringen av hur regenten i himlen lämnade sitt strålande palats och sin himmelska tillvaro för att leva ett liv i fattigdom och ge ut sig helhjärtat för ett människosläkte som inte ville veta av honom och som inte tog emot honom. Trots sin rikedom valde han att bli född i ett stall och som barn i en vanlig enkel arbetarfamilj. Han kunde ju ha blivit född i kejsarens palats, men han valde krubban i Betlehem istället. I sin ungdom arbetade han med hammare och såg och fick förtjäna sitt levebröd genom att slita och arbeta i sitt anletes svett. Händerna som spikas fast på korset var fårade och märkta av valkar från hårt kroppsarbete långt innan spikaren borrades igenom hans handflator på korset. Vid hans död så bestod hans enda tillgångar av de kläder som han var klädd i under avrättningen. Och hans kropp la man till vila i en lånad grav. Under sitt liv blev han ofta hungrig och fick ibland ligga och vila sitt huvud bara mot marken. Och en gång sa han sorgset: himlens fåglar har sina bon och rävarna har sina hålor, men jag, människosonen, har ingen plats där jag kan vila mitt huvud. Är det då så konstigt att fattiga och enkla människor alltid har sett upp till och älskat Jesus? Han valde ju att dela deras lott och bli som en av dem. Om vi nu återvänder till hemmet i Betania så sa Jesus att Maria hade valt ut den bästa delen och att han inte skulle ta sig ifrån henne. Det finns mycket gott i livet, att vara frisk och att ha goda vänner, att få äta sig mätt och njuta av livets goda. Men allt det här ska vi en dag förlora när vi ska ta farväl av det här livet. Den goda delen som Jesus talade om, den får vi däremot ta med oss när vi lämnar tiden och går in i evigheten. Ibland tycker vi att livets lotter fördelas lite orättvist. En del svälter, andra lever i överflöd. En del får allting gratis, andra får slita för att hålla sig upprätt. Men när det gäller delen i det eviga livet så görs det ingen behovsbedömning eller inkomstprövning. Alla beviljas evigt liv. Lika för alla som vill. Det är fritt för alla att söka det. Maria valde den bästa biten och hon fick behålla den. Det borde också vara vårt val, vårt första val. Att först och främst av allt söka Gud och inte sist när vi provat allting annat. Som med sista halmstrået. Som kung David sa: när Herren är min herde saknar jag ingenting. Eller som Kristina från Duvemåla resonerade när hon utkämpade sin kamp om gudstron i Vilhelm Mobergs utvandrarromanserie. Vad skulle hon ta sig till om Gud inte fanns? Vem skulle hon förtrösta på? Vem skulle hjälpa henne? Vem skulle bevara henne i alla faror? Och vem skulle slutligen ta emot henne efter döden? Till slut ropade hon ut sin bön i nattens mörker: du måste finnas. Jag kan inte uthärna mitt liv utan dig. För Kristina var Gud det viktigaste i livet. Är han det för oss också?
Du fördrev mig, Gud. Från mitt hemland slet jag bort. Här är jag en flykting och en främling. Och det ödet finner jag mig i.
Men du tog mitt barn. Du tar mig ifrån min man. Jag kan inte längre se en mening. Vad är det du vill? Vad ska jag svindlande framför mig gapar en avgrund. Hela mitt väsen gör uppror och vill säga nej. Frågan är väckt och nu darrar min själ inför svaret. Att du inte finns till fast jag trodde på dig. Vem skulle hjälpa mig uthärda livet här ute? Vem skulle ge mig den kraften som jag måste få? Vem skulle trösta mig? Jag är så liten på jorden. Om du inte fanns till, ja, vad gjorde jag då? Du måste finnas, du måste. Jag lever mitt liv genom dig. Utan dig är jag en spillra på ett mörkt och stormigt hav. Du måste finnas, du måste. Hur kan du då överge mig? Jag vore ingenstans, jag vore ingenting om du inte fanns. Det lilla ordet som skrämmer och plågar mig så. Ordet är om jag bett alla böner förgäves. Om du inte finns till, vad ska jag göra då? Vem skulle känna min ånger sedan förlåta? Friden i själen, ja, vem skulle skänka mig den? Vem skulle så ta emot mig till slut efter döden? Om du inte fanns till,